Så, god kväll och välkomna till Radio Nordfront den 30 november, Karl den 12:e dödsdag. Och vi sänder live som vanligt. Det här är vårat, vad blir det, 300...
90 står det.
390 livesända avsnitt. Och ikväll är det jag, Simon, som är programledare, och jag har med mig Martin Saxlin och Andreas Ljung och Tobias Lindberg ikväll. God kväll på er.
God kväll.
God kväll.
Nu är det en vecka kvar till, eller knappt en vecka kvar till Salem. Så vi ska prata om det ikväll förstås. Vi ska prata också om lite om veckans nyheter, byggturism till Sverige bland annat. Och lite annat. Och som vanligt så ska vi prata om donationer. Nu har vi faktiskt fått rätt hyfsat den här månaden. 82% står det på nu. Och det är jättebra. Det vore ju fantastiskt om vi skulle kunna komma till 100%. Jag vet inte om vi hinner innan vi omställer för december. Men
sen kan man ju säga typ att 75% är vad vi räknar som så här driftkostnader som behövs liksom för att gå plus minus noll. Sen vill vi gärna ha de sista procenten därför att ha en buffert, just eftersom helt plötsligt händer något som kostar massa pengar, eller att ja, vi förlorar möjligheter att ta emot Swish som vi har fått sedan tidigare och sådär liksom.
Mm.
Så vi är ju i alla fall på det torra just nu den här månaden.
Jo. Och det är jättebra, och som sagt, vill ni att Nordfront, Radio Nordfront ska finnas, så stöd verksamheten på nordfront.se/donera, kan ni läsa mer hur man gör. Som sagt, just nu är väl den vanligaste och enklaste varianten, eller inte den enkla. Den enklaste är väl egentligen kryptovalutor, men många drar sig väl kanske för det av någon anledning. Det går också bra att skicka kontanter med post Nordfront, box 52 772 22 Grängesberg. Och vi har några donationer som vi har fått nu då sen förra sändningen, så att vi kommer att tacka er i slutet här och läsa upp. Det var väl några hälsningar och så där, tror jag. Frågor och så. Ja, precis. Och på Nordfront då här i veckan så har vi då publicerat en gammal raritet, får man väl säga. Det är någon som har dammat av en gammal VHS-film då. Från den allra första Salem-manifestationen. Aina Skin Videos heter de som producerar den här. Och de verkar ha gjort lite så här, släppt lite VHS-band med musikvideos och så, nationell musik.
Ja, de var väl säkert väldigt produktiva på den där tiden. Han Jäse där är väl något av en legend. Han gick väl också och dog sen, tror jag. Men, det är många som känner igen han och den grejen.
Jo, man kan se, jag såg på Discogs finns det hur mycket som helst som de har gett ut. Massor med grejer. Och inte bara svensk musik och sådär, utan lite allt möjligt. Hur som haver, den här har då digitaliserats och laddas upp på nätet så att den förevigas. Och som sagt, det här är alltså den första Salem-manifestationen som skedde bara dagar efter att Daniel Wretström blev mördad i Salem. Det här skedde ju då en decembernatt, natten till 9 december. Och på bara några dagar så samlades 1000 personer i Salem då för att manifestera.
Ja, jag tror det var den 16 att det sades eller stod det i filmen, och det är ju på dagen liksom en vecka, 7 dagar efter.
Mm. Det är ganska
det är snabbt.
Det är verkligen väldigt.
Och det var liksom, jag vet inte om alla ens hade mobiltelefoner på den tiden. Kanske, men internet och sådär var ju inte lika utbrett. Och chattgrejer och
så. Nej, alltså. Vänta, 2000 sa du, förlåt.
Ja,
men då hade de flesta telefoner, tror jag.
SMS var väl det som var mest avancerat, jo, kanske, så långt tillbaka.
Jo, man hade ju inte internet på telefonen på den tiden i alla fall.
Nej.
Om man hade som bäst såna här modem som man ringde upp via telefonlinjen och så. Så kommunikationen gick nog väldigt mycket via vanlig telefon och liknande. Så det är ganska snyggt arrangerat av de som gjorde det här, att dra ihop det här 1000 personer. Och som jag förstått det så var det också väldigt mycket vanliga svenskar med de här första åren. Med tiden så blev ju det här alltså utsattes ju för mycket mediala attacker och så, som kanske gjorde att svenskar inte vågar, alltså icke-nationellt organiserade svenskar. Många av dem kanske inte vågar på grund av hur det utmålades i media och så, men de första åren var det väldigt många, alltså vanliga salenbor typ. Och skolkamrater till Daniel Wretström och sådana saker. I den här dokumentären, om man ska kalla den, så är det ju bland annat en av Daniel Wretströms kompisar som håller ett tal, får man ju säga.
Andreas.
Ja, det kanske var så han hette. Och han pratade så här, du vet den här gammaldags söderslanget. Daniel var min kompis, nu är han död. Alltså, det är ju ingen som pratar så längre. Det är ganska fantastiskt att höra.
Är det verkligen ingen som pratar så längre?
Nej, det har man ju aldrig. Alltså, jag tror inte.
Men du bor ju inte i Stockholm eller?
Nej, men alltså, man hörde ju aldrig tv eller något sånt där längre. Inte det här gamla söderpratet.
Mm. Det finns en som brukar vara med i Vita pillret som kallas Skogsmån. Jag är ju ganska dålig på typ om man pratar i Stockholm, jag tror att han pratar liknande. Han kallas Skogsmunk, tror jag.
Jo.
Skogspartisan, lite olika namn beroende på hur ofta han blir bannad på Twitter, typ.
Men pratar han verkligen som, du vet, i, de kallar oss mods, typ. Dra till Bahamas då, din jävel.
Ja, det låter ganska likt faktiskt. Okay.
Ja, jo, men jag tror...
Han är också lite äldre.
Ja, det är väl därför då. Jag tror att det är utdöende lite grann. Tyvärr tror jag att många av de ungdomar i Stockholm, Stockholms södra förorter, så istället antagit lite Rinkeby svenska dialekt. Att den har tagit över lite grann kanske. Faktiskt, skulle jag gissa.
Uff.
Även i Skåne tycker jag att man hör unga skåningar prata, så är det lite latifierad svenska.
Jo, men jag tror det är nog i hela landet som ungdomar liksom urgråter sig.
Ja.
Jag hört en historia om en härifrån som han hade barnbarnen på besök, och det är ju som hans dotter har flyttat till Stockholm någonstans. Och just när barnbarnen var hit så sa det typ jalla jalla en gång, och det här morfan såg ut som han skulle ha sett ett spöke.
Ja. Jo. Ja, men det är ju som en dialekt. Alltså, det har ju som blivit en dialekt där lite grann. Och man,
jo, men det är
man
som en rikstäckande dialekt. Typ en så alternativ rikssvenska för yngre människor och invandrare.
Mm. Pidgin-svenska typ.
Mm, typ. Men år 2000 i alla fall så pratar ungdomar fortfarande så här. Det var ganska härligt att höra det där talet. En annan veteran som ju talade var ju Bo Nilsson. Han satt i riksledningen för NSF. Tydligen då. Han presenterade sig själv så. Och jag tror inte att man får höra hela talen. De är ganska korta. Jag undrar om det är ihopklippt lite grann.
Kanske. Ja, det sista från Thomas bröts ju lite tvärt. Och Bo Nilsson tänkte man skulle dra på med lite hårdare ord kanske.
Jo, alltså jag tror den här delen, jag klippte ut den med Bo Nilsson faktiskt, i och med att jag känner ju honom privat och så. Och 1 minut och 28 sekunder, men jag tror jag säkert att han pratade en lite längre stund i verkligheten. Så jag tror att de har klippt lite grann. Men oavsett vad, det är intressant att se. Det blir en intressant tidskapsel så att säga.
Jo, Erik Hägglund talar också. Han är också en så känd representant från den tiden.
Precis. Och så var det musiker som uppträdde.
Ja, och det var de som blev Svensk Ungdom, kollade jag upp sen. För jag kände, låten kände man igen, men jag är inte från den här tiden, så jag kände inte igen musikerna riktigt.
Nej, för de hette ju något annat där. Det var det.
Ja, Parts of the Northern Realms eller något sånt liksom.
Ja.
Men när jag googlade så stod det på Discogs, tror jag, att de sedermera blev Svensk Ungdom. Och det är väl Svensk Ungdom som har gjort och gett ut den där låten.
Jo, men precis.
Jag kan lyssna på den sen också.
Ja, alltså jag kände ju liksom så här, fan vad jag känner igen det här. Men jag känner inte igen... bandnamnet. Men då har ju det sin förklaring. Mm. Svensk ungdom har man ju lyssnat mycket på. Och de kommer ju att släppa ett album sen som hette Daniel Wretströms eftermäle, vad tror jag. Så de dedikerar ett av sina album till det här med Daniel Wretström. Fantastisk grupp faktiskt. Gjort jättebra låtar. Mm. Måste jag säga. Den här Frågor till far till exempel är ju en odödlig klassiker.
Mm.
Bland de bästa som har. Och så har de ju även ett album. De har de ju då tonsatt gamla dikter från mellankrigstidens nationella rörelse.
Jo, det hade ju även Storm gjort i början av dokumentären. Och, ja. Visst var det de som spelade?
Det var det, ja. Just det. Det lät det som. Då har du rätt. Så det är mycket musik i den här dokumentären, är det. Alltså inte bara att...
Jo, alltså jag vet ju... Ja, jag har ju kontakt med personen som hade VHS:en och lämnade in den och sådär. Och gav den till oss i digital form. Och det var ju så här vitmakt musikvideos efter själva dokumentären. Men det klippte vi bort för att det kändes lite off topic.
Just det. Ja. Nej, men intressant att se. Man blir sugen på Salem i alla fall när man ser det här. Jag hoppas att ni alla som lyssnar har sett den. Annars gå in på Nordfront. Det finns ju både på Peertube och på Odyssey. Numera. Man blir sugen på Salem. Och jag tror du har heller aldrig varit på någon Salem och Saxlinje.
Nej, min historia är tvärtom, att min första nationella demo, det var efterföljaren till Salem. Det var väl Svenskarnas parti och kanske ihop med förbundet Nationell ungdom som när Salem lade ner 2010, så 2011 drog de ihop något i centrala Stockholm istället som kallades Stoppa svenskfientligheten, och handlade väl om Wretström och vad som en uppföljning, men också liksom andra offer för mångkulturen. Så det blev lite bredare och så. Och sen, jag tror de körde en eller två år sådär, och jag var ju där med kamrater från motståndsrörelsen då 2011. Men inte på Salem, har aldrig varit. Det var innan jag var organiserad.
Just det. Jag förstår. Som sagt, jag har heller aldrig varit. Jag antar ingen annan av er har varit heller.
Alltså jag var ju fast på fel sida.
Oj, du var motdemonstrerad.
Oj.
Hur får vi höra?
Oj.
Men det har jag berättat förut.
Har du det? Jag tycker det här känns som breaking news här.
Inte sen året Salem har du inte nämnt det, tror jag inte, men kanske.
Nej, utan för många år sedan, precis. Det var säkert 18 eller någonting jag nämnde kanske senast.
Så att... Ja, så.
Nej, men det var, jag tror det var 2008 eller 9 som jag var där.
Med RS eller?
Ja, fast fan, det var ordentligt separerat allting då, så att jag tror inte ens vi såg dem som gick. Och vi var inte så här att vi försökte liksom vara längst fram. Det var ju massa andra vänstergrupper som var, säkert försökte det.
Och det var, det blev faktiskt också, att det var det väldigt separerat.
Ja, och det blev faktiskt kritik, alltså det blev typ bråk inom vänstern. Det var alltså... typ syndikalister och såna här som var AFA-aktiga som blev sura på RS. Så att det var liksom nästan på väg att bli bråk där mellan.
Men varför var de sura?
Jag kommer ihåg att de tyckte att RS var för mycket, att de var där och sålde tidningar och sånt. Och bara gynnade sitt eget parti typ, tyckte de.
Var inte lite typiskt RS?
Jo, väldigt typiskt. Det var det. Och det retade ju uppenbarligen vissa då. Så att det var nära att det blev bråk och sånt.
Ja. Det känns som att det där har hänt ofta, att RS och syndikalister slash AFA har hamnat i luven på varandra.
Jo, det är det. Det är det. Så att, RS är ju uttryckligen också mot att typ använda våld, i alla fall som grupp. Sen finns det säkert personer inom RS som jag misstänker har liksom gjort massa andra saker och kanske är inom AFA och sånt. Men officiellt, och var sådana som jag visste, jag var ju inte liksom så himla djupt in i det hela, så var det ju liksom väldigt mycket att man skulle liksom, du vet, jobba politiskt, inte
Men vad skulle ni till Salem göra? Liksom så här typ...
Nej, men alla vänner... Ska... Ja, det var ju typ det som var anledningen. Liksom. Ja.
Nu får man höra. Alltså.
Ja, nej, men så det är ju tråkigt. Men så är det.
Ja. Får kompensera genom att dyka upp i år.
Ja.
Ja, exakt. Ja, det tycker du ska göra. Ja. Definitivt. Och jag tänkte Andreas, Daniel Bredström är känd i Finland, eller hur?
Ja, så det är inom nationella grupper förstås, känner jag alla till hans namn. Kommer det varenda år upp som just banderoller och graffiti med hans namn.
Sen krockar ju lite med er självständighet. Fast det är väl en nyare tradition med demonstrationer så där kanske?
Jo, det var ju första 6-12-marschen var jag tror jag 2015.
Mm. Så tidigare var det kanske många finnar som åkte till Dalem och Sverige. Och så där. Jag vet att tyskar till och med kom ju och säkert från andra länder också.
Ja, säkerligen. Det var ju före min tid.
Mm. Men känner du till han Jäser då? Som gjorde dokumentären förmodligen?
Nej. Är han från Finland eller?
Ja, Johan pratade med klar finsk brytning.
Ja, okay. Han från Blood and Honor.
Ja.
Mm, just det. Jo, nej, men jag vet att jag har läst om Salem också att det, när det var som störst så var det kommer folk från hela Europa och det ansågs, jag vet inte om det var Expo som skrev det, men att det var den största så kallade vitmakt manifestation eller högerextrema i hela Europa på sin tid. För när det var som störst var det väl typ 2-3 tusen personer på Salem. Så det har ju, alltså det har ju haft en jättestor betydelse för den nationella rörelsen uppenbarligen.
Jag läst norra Europa, vilket är ju garanterat sant, men Europa som hela Europa vet jag fan hur det stämmer.
Nej, jag blev också förvånad, för det känns som att i södra Europa med de här olika, ja men italienska och spanska grupperna, men det var väl...
Men är det brunmakt kanske?
Vad säger du att det...
Om det är brunmakt kanske i Italien och Spanien.
Brunmakt?
Jag brukade påstå på Telegram i alla fall.
Jaha. Nej, men... ja, du menar så. Nej, men alltså det jag menar är att jag är säker på att jag läste Europa. Jag är helt säker, men jag håller med att det låter udda faktiskt.
Ja, kanske under tiden när den ordnades kan det ju förstås ha varit största.
Jo, ja. Jo, det var också lite så här historiskt i Sverige som jag förstår det, för jag vet inte om det var första året eller så, men jag pratade med en av de som var inblandade och höll tal till dem och sådär. Och han sa något om att historiken i Sverige under 90-talet var ju att polisen helt enkelt gav avslag på alla ansökningar om demonstrationstillstånd från nationella, och att nationella var ju väldigt mycket i konflikt med polisen och så, och ja, sökte väl inte så mycket heller kanske. Men i Salem då var det typ att polisen visste att det skulle bli så stort att de själva tog kontakt och tog till att det blev ett tillstånd för det, så som jag fick det berättat för mig.
Okej. Så det var som Salem som gällde helt enkelt?
Ja, jo, det var ju liksom Salem sen då som normaliserade lite att man kunde ha tillståndsgivna demonstrationer som nationella i Sverige. Och innan dess hade det väl varit mycket så här typ 30 november grejer och det hade väl mötts just av vänsterextremister som skapade våldssituationer, och sen polis på uppmaning av media och politiker liksom förbjuder nazisterna från att demonstrera eftersom det blir kaos, fast det egentligen är vänster som orsakar.
Ja, intressant. Ja, men i alla fall nu på lördag är det dags igen. Och vi ska se vad det står. Det finns ju en speciell hemsida man kan gå in på. Salem2025.se där det finns väldigt mycket detaljer då. Samling klockan 16.00 vid Rönninge pendel tågstation. Och jag är rätt säker på att det var där man samlade, startade förr i tiden också, som jag förstått.
Jo, det var det. Det såg man i filmen där också.
Ja, precis. Och så är det fackeltåg till mordplatsen och där då är det tal helt enkelt. Och inget, det står också det att det är inga liksom organisationssymboler eller någonting. Utan alla är där som privatpersoner. Och ja. Ingen fylla också. Ingen rökning under demonstrationen. Så det är bra.
Så man måste uppmana att vara nyktare i Sverige också.
Jo.
Jag tror det var bara ett finskt problem.
Bara Finland.
Det brukar inte vara något större problem, men det kan ju alltid finnas någon som har fel uppfattning och då kan det vara bra att man har förvarnat så att det blir rimligt att avvisa dem.
Ja, nej, problem blir det ju inte om typ en handfull fulla människor i en folkgrupp och typ 1000 personer, men det är störande att se bara.
Jo. Jo. En annan sak här är ju att ifall man vill dit men kanske bor en bit från Stockholm och är lite fundersam över hur man rent praktiskt skulle kunna göra, så kan det finnas samåkningsmöjligheter och det finns en mejl här på hemsidan som man kan mejla och det är 2025-salem@proton.me som man kan mejla till då.
Just det. Ja, men det är jättebra. Då kommer man i kontakt med arrangörerna. Helt enkelt. Mm. Ja.
Det verkar ju som att det kan bli väldigt stort i alla fall. Det är många som tycker att det är dags att liksom uppmärksamma det här igen.
Det känns ju som att det under ganska många år, åtminstone liksom sen jag har börjat engagera mig på olika sätt, att det har varit mycket prat om Salem, att Salem borde komma tillbaka och sådär. Jag vet inte riktigt exakt varför det försvann, om det var att man inte kunde komma överens eller, men att det finns ett sug. Och jag har också förstått det som att det är många väldigt unga människor, även sådana som inte var födda ens när det här skedde, som har efterfrågat det och se mordet på Daniel Wretström som en viktig sak att olika sätt.
Jo, men jag tror att det är många så här vanliga nationella som inte är så här typ kanske organiserade eller har varit organiserade och så där, men inte så här bryr sig så mycket om vilken organisation som är bäst och så, som tycker att det där liksom var en positiv tid då man kunde samarbeta över organisationsgränser. Medan nationella annars ofta liksom har problem att man talar illa om varandra och vägrar samarbeta och krånglar och så där.
Mm.
Och det kunde man också se just med Salem och Folkets marsch, som väl var liknande, att det var flera olika organisationer som samarbetade, att det blev ju stora samlingar och det blev ju de som folk kommer ihåg än idag.
Mm. Ja, men precis. Precis. Och det stämmer ju. Alltså, det var ju så det var, och det är väl så det har varit i år också som jag står. Jag har som ingen insyn i planeringen så, men vad jag har hört så är det.
Jo, men det är fler folk från flera olika organisationer som hjälps åt, och det är många alternativmedier som har hjälpts åt och gjort reklam. Sen är det vissa som där liksom organisationer eller opinionsbildare och så som mer inte vill förknippas med demonstrationer eller vad man ska kalla det och så där, för att de tycker det är en dålig taktik.
Mm.
Något.
Mm. Ja. Ja, nej, men som sagt, dyker upp Rönninge, heter den pendelstation? Rönninge pendeltågstation.
Ja.
Pendeltågstation. 16.00 på lördag. Och där i god tid delta i hedrandet av en av våra viktigaste martyrer. Daniel Wretström, han blev mördad på grund av sina åsikter. Det här så kallade ungdomsgänget, de ropade krossa rasismen när de sprang därifrån. Mm. Efter att man mördaren har själv sagt att han ville döda en nazist och sådana där saker. Daniel Bredström var på besök i Salem. Han försökte ta sig därifrån och blev mördad vid en busshållsplats helt enkelt. Fruktansvärda grejer.
Hårdrar man är riktigt så blev han mördad för att han var vit.
Mm. Jo. Ja, men visst. Ja, men så är det ju alla gånger. Annars hade han ju levt uppenbarligen.
Mm.
Så är det.
Jo.
Det gick liksom ett rykte där alltså att det var det är nazist här och grejer och ja. Det var
jo, media hade ju hetsat mot nationella och så här. De hängde ut folk året innan och tror det var Hägglund i sitt tal som hänvisade till den här någon artikel som jag tror var underskriven av Göran Persson, Mona Sahlin och Thomas Boström om att krossa rasismen som hade släppt veckan innan, tror det var Expressen.
Mm.
Så det var väldigt så här, hetsigt mot nationella.
Och mördarna skrek krossa rasismen också. Mm. Och de här frågorna är ju mer aktuella än någonsin. Det hetsas ju mot nationella som aldrig förut. Vi har svensk fientlig politik och så vidare och så vidare. Våldet mot vita har inte slutat. Tvärtom så är vi mer och mer utsatta. Inte bara i Sverige utan alla länder.
Men dock ska det ju sägas att liksom bland vita och svenskar liksom så känner man ju av hur det verkligen är. Och ser ju inte sig själva som så här förövare och förtryckare. Utan man ser ju som att det kommer en massa invandrare hit. Och de har gjort samhället otryggt. Vi har gängvåld, sprängningar, skjutningar. Kaos, svenskfientliga förnedringsrån, gruppvåldtäkter. Allt sånt. Alltså vanligt folk ser ju det som stora problem. Och när de så här hör media lipa om att nazister ska demonstrera. Då typ reagerar ju många att ja, det är väl inget problem. Det är ingen som dör där och så. Och sen har jag sett jättemycket så här på olika sociala medier att ja, men Palestina-demonstranterna får ju demonstrera varje vecka. Då ska väl de här få demonstrera också.
Mm. Ja,
så jag tror att liksom, det finns ju inget så här betydande folkligt motstånd. Det är lite så här vänsterextremister som är sura och sen är det media och politiker och kommunen som är så här bångstyriga och emot det.
Jo, nej, men det är en annan kultur där ju. Vid den här tiden då fanns det ingen alltså offentlig politisk diskussion om typ massinvandring och sånt som det finns idag.
Nej.
Till exempel. Idag diskuterar...
Nej, då var det ju antingen rasist eller så var det typ så här sosse och moderat och älskade folkutbyte. Typ.
Exakt, exakt. Det fanns inget mellanting. Idag är ju invandringen faktiskt en het politisk fråga. En av de hetaste skulle jag säga.
Och, jo, och de flesta liksom, ja, alltså regeringen till och med skriver under på att invandringen är ett problem i någon mån. Mm. Sen har de ju inte någon bra lösning på det, men man talar ju om det som ett problem för att det går inte att dölja längre och förneka.
Men på den här tiden då pratar man aldrig om det som ett problem. Det var bara positivt. Det var fantastiskt.
Det var kulturberikning och sen intoleranta skinnskallar som inte kunde bete sig och som måste krossas typ.
Men däremot hetsen liksom från systemet mot nationella är ju fortfarande massiv.
Mm.
Är det?
Jo, den har ökat liksom med censur på internet och HMF-lagen som har expanderat och USA som har terrorklassat motståndsrörelsen och allt sånt där.
Exakt. Och de pratar om nya lagar och sådana där saker.
Ja, inskränka föreningsfriheten i Sverige.
Jo, de vill förbjuda att svenskar ska kunna organisera sig för sina intressen helt enkelt. Det är det de vill förbjuda. Så det är en viktig grej.
En till grej som kan vara värt att nämna att i media har väl tidigare stått typ att polistillstånd inte har beviljats och sådär för manifestationen tidigare, men det har beviljats. Nu har vi fått information om det enda som krånglades lite med var att kommunen la någon form av veto som de egentligen inte ska kunna lägga mot att ställa upp en lastbil och tala från taket där liksom. Men det kommer förmodligen att överklagas så att kommunen får backa från det. Men det är liksom ordförande i kommunstyrelsen tror jag och några andra toppolitiker som skrev under något särskilt skitdokument där de skulle sätta sig på tvären. Och, liksom, de har ju, det finns ju ingen så här riktig anledning utan det enda är ju så här PR att de tycker att det här är ser dåligt ut för Salem och därför ska inte tillåtas. Det är inte så här typ att det egentligen stör ordningen i sig på något sätt.
Mm. Per Öberg blev intervjuad i Nya Tider om Salem. Och där berättade han om någon kvinna som hade varit engagerad i Salem förut. Som alltid brukar säga att man är inte nationell om man inte går på Salem. Och beröver sa att det borde gälla i år också. Och jag tycker han har rätt där. Det är liksom det minsta man kan göra. Att komma till Salem. Det är inget, du tar inte ställning för någon specifik grupp eller sådär, utan du tar bara ställning för ditt folk, punkt slut. Det är bara det handlar om. Du vill hedra Daniel Wretström och alla offer för svensk fientligt våld som har varit otaliga också efter Daniel Wretström. Så det är det minsta man kan göra.
Jo.
Yes, vi har väl hittat den här låten med Svensk Ungdom. Är det, heter den till minne av Daniel Wretström kanske?
Ja.
Just det. Vi lyssnar på den. Och så är vi tillbaka och fortsätter prata om lite allt möjligt.
Dina brev, dina tankar och tal. Jag varken förväntar mig eller önskar några hycklande politikers krokodiltårar, ty jag minns blott allt för väl hur vår egen statsminister ignorerade Daniel Bredströms död, men skickade blommor till begravningen när en ung främling dödades av norska ungdomar några veckor senare. Jag varken förväntar mig eller önskar att minnet av Daniel Bredström kommer hedras i massmedia, ty jag minns blott allt för väl att det var massmedia som piskade upp den hatstämning som ledde till Daniels död genom att veckan innan ljuga om att en 6-årig främlingspojke mördats av en grupp ungdomar som delade Daniels åsikter. Jag förväntar mig inte heller att det som bär det yttersta ansvaret för mordet på Daniel Bredström kommer att åtalas och dömas, ty jag förstår blott allt för väl att dessa herrar, massmedias herrar, Göran Perssons herrar, är allt för mäktiga för att vara åtkomliga för några domstolar, för någon lagstiftning av idag. Vad jag däremot förväntar mig och önskar är att du kommer att hjälpa till att hålla minnet av Daniel Bredström vid liv. Att du kommer att ställa upp och hedra hans minne på årsdagen av hans död varje år. Att du kommer bidra till att manifestationen fortsätter att vara en anständig och värdig tillställning som verkligen hedrar Daniels minne. Det du och jag kan göra idag är mycket enkelt. Vi kan låta tonerna av Bredströms eftermäle ljuda högt och tydligt från nattens mörker mot gryningens ljus och delta i den årliga manifestationen i salen. Låt oss som svenskar och medmänniskor tända tusentals ljus vid det blomsterhav som markerar den plats där livet ebbade ur honom. Låt oss svära på att aldrig glömma, att alltid minnas, att fortsätta kämpa för den vision om en ljus framtid, en rättvis framtid, en framtid i frihet, för vilken Daniel Bredström pliktade med livet.
nordiskradio.se
Svensk ungdom med till minne av Daniel Bredström, fantastiskt band. Och som sagt, på lördag är det dags att visa att ni står upp för vårt folk och att ni kommer till salen och hedrar Daniel Bredström och alla andra offer för det svenskfientliga våldet. Ja, vi ska prata lite nyheter också. Och den första jag tänkte vi skulle ta upp, det är en nyhet som har publicerats på Nordfront i veckan med rubriken Aftonbladet vill se polsk bögturism i Sverige. Och den här nyheten har egentligen två delar. Den första är då att det var ett bögpar i Polen som åkte till Tyskland för att gifta sig. Det är nämligen så att Polen tillåter då inte samkönade par, så kallade samkönade par, att ingå äktenskap, utan har den traditionella synen på äktenskap, att det är någonting som är mellan man och kvinna. Det hör ju till själva ordet äktenskap för övrigt. Men strunt samma. De åkte till Tyskland, gifte sig, åkte tillbaka till Polen och skulle då registrera sig som äkta makar, säger man så. Men blev nekade då av polska myndigheter eftersom att de inte har det begreppet där. Och det här drog de då vidare till allt högre instanser, hamnade hos EU-domstolen som nu har beslutat att alla EU-länder måste acceptera äktenskap som har ingått i andra länder, oavsett vad man har för egna lagar. Då.
Alltså totalitär bögliberalism, som du brukar säga.
Ja, exakt. Om Polen vill ha bögäktenskap, homoäktenskap eller inte, det spelar ingen roll i EU-domstolen. Har de gift sig i ett annat land där de har kunnat göra det, då måste de acceptera det. Så en stor seger för homolobbyn då. Ja, och det här är ju som du sa totalitär bögliberalism. Påtvingad
homosexuell.
Ja, påtvingad homosexualitet.
Kan ni tänka på det Sam Hyde's
Ja.
Statligt påtvingad homosexualitet, men det här är ju lite för milt. Överstatligt påtvingad homosexualitet.
I det här fallet, ja. Precis. Ja. Precis. Väldigt intressant också att EU-domstolen tar upp sånt här. I och för sig, det här kanske då räknas som en fråga om mänskliga rättigheter, antar jag.
Jo, sexuell läggning är ju det oftast, antar jag, i de här sammanhangen.
Just det, det är därför man tar upp den mänskliga rättighet då, att ingå ett äktenskap, så kallat äktenskap, om man är homosexuell.
Men frågan är om det ens liksom var ett så här praktiskt problem för bögar i Polen, eller om de så här typ liksom civilrättsligt på något sätt kan gifta sig, eller i alla fall skriva ett så här avtal om att man ska ärva varandra och allt sånt typ. Det är misstänkt att man kan.
Jag tror det. Säker. Jag vet att jag kollade upp det här.
Och då handlar det här bara om att så här, homosexuella ska trängas in liksom i kyrkor och kristna länder och liksom påtvinga.
Men är det inte alltid det det handlar om?
Jo.
Det är som det där med baka tårtor.
Mm.
Jag menar, de kan ju hitta antagligen 9 av 10 eller 99 av 10, 100 bagerier som bakar en tårta. Men de går ju just till den som vägrar. Mm. Så blir det världens grej om det.
Mm.
Så att,
jag ser nu att Polen har inskrivet i grundlagen att äktenskapet är en union mellan man och kvinna.
Bra.
Det är nog en bra taktik för att skydda sig mot sånt här. Men nu trumfar säkert EU-lagen det, eller så kommer det bli någon konflikt kring det.
Jag kollar upp här. De har diskuterat att införa registrerat partnerskap för samkönade par, men det har ännu inte införts. Men då är Polen ett av få länder faktiskt, få EU-länder, NATO-länder som inte har det. De allra flesta har någon typ av, de allra flesta skulle jag säga har könsneutrala äktenskap, men de absolut allra flesta har ju någon typ av partnerskap för homosexuella, och Polen tillhör en av undantagen då. Jag kan tänka mig att Ungern inte heller har det kanske. Men de allra flesta, Turkiet var säkert inte heller det. Om vi nu räknar NATO-länder. Men det här är ju förstås helt sjukt. Hela den västerländska världen ska stöpas i samma bögliberala form. I samma regnbågsdildoform helt enkelt.
Och så sitter CP-vänsterextremister i Sverige bara och skrattar skadeglatt.
Ja, exakt. Så är det. Och på Aftonbladet hade vi då Susanna Kierkegaard, en av deras ledarskribenter. Och de uttalar sig ju åt tidningens vägnar, förstås, som ledarskribent. Och hon har skrivit en artikel då med tanke på det här, att det här är en fantastisk möjlighet för Sverige att satsa på gay-turism. Nu är det dags att etablera sig som det självklara resmålet för samkönade par som vill gifta sig. Föreställer EUs motsvarighet till Elvis-vigslar i Las Vegas. Och hon har då slogan som hon föreslår: kom till Sverige och gift er i en HBTQI-certifierad kyrka. Och hon tar även upp vigseln mellan Jonas Gardell och Mark Levengood, där Mona Sahlin var liksom, vad säger man, den som...
Men hur fan, vad får man göra så? Vadå, är det något så här i Svenska kyrkan att vem som helst kan berätta eller vadå?
Nej,
eller var det inte kyrkligt då, om gifte sig?
Nej, det var ju inte kyrkligt då, utan borgerligt. Mona Sahlin har väl någon typ av officiell tjänstemannaroll som gör att hon har vigt sig rätt via staten eller någon kommun eller så. Så att och hon menar då att om det blir riktigt populärt kanske det är till och med läge att utbilda Mona Sahlin-imitatörer som kan hoppa in som vigselförrättare för att verkligen få in Las Vegas-känslan. Undrar om det finns de som är så unga så de inte vet vem Mona Sahlin var som lyssnar.
Säkert.
Lyckligt ovetande i så fall.
Mm. Mona Sahlin, hon var ju då Socialdemokraterna.
Den första batikexan, eller ja, det var väl inte heller, men
alltså,
en gammal arketypisk batikexa på sin tid.
Hon var ju väldigt populär under den här tiden då liksom mångkulturen var totalitär, då man inte fick ifrågasätta det. Så var ju hon väldigt väldigt populär. Hon var ju partiledare för sossarna, blev utmanövrerad efter att det visade sig att hon hade köpt Toblerone för skattepengar. Och efter henne kommer väl först Juholt och sen Löfven då. Juholt blev ju också utmanövrerad. Men hon fortsatte ju vara en kändis. Minns ni Feven? Rapparen Feven? Det var en kvinnlig somalisk rappare som gjorde låtar som hiphoppens 10 budord och Bränn BH:n. Och jag är rätt säker på att det var en sån här feministisk somalisk kvinna som rappade. Och jag är rätt säker på att Mona Sahlin var med i en av hennes musikvideos.
Jo, jag kommer ihåg det. Skitdålig var den.
Ja.
Men Toblerone-affären, det var inte den som satte krokben för Mona Sahlin som partiledare. Det var innan hon blev partiledare.
Nej, det var inte det som gjorde att hon fick...
Det var 95. Avgå. Hon var väl partiledare efter Göran Persson, tror jag, eller?
Jo.
Jo. Oj, nu har vi inte koll på tidslinjerna här.
Eller? Hon hade... Ja, kanske. Hon hade i alla fall tackat ja till att efterträda Ingvar Carlsson.
Hon var vice statsminister 94-95, ja precis, det var det hon blev bortvingad som. Sen blev hon partiledare 2007-2011.
Mm. Hon var sossarnas första politiker som helt enkelt gjorde något vidrigt och korrupt och så här, och sen tog en timeout och sen kommer tillbaka, typ som Federley i modern tid.
Ja, typ. Fast Federley, han höll på med pedofiler och hon köpte en chokladbit. Så det var lite skillnad, skulle jag säga. Men jag tror att den här första gången då, när det var på 90-talet, Toblerone-affären, det kändes lite uppgjord. Alltså visst, man ska inte köpa Toblerone för skattepengar, och hon köpte säkert andra grejer då. Det är väl bara så att...
Ja, alltså Toblerone var ju bara det som blev...
Ja, det var... hon hade köpt
rubriken, grejer... Det var en massa grejer hon hade köpt.
Hon hade köpt grejer för 53 000, och det var ju mer pengar på den tiden.
Betalat egna taxi, eller privata taxiresor.
Men...
Och sen dessutom gjorde hon... Alltså hon gjorde någon annan skandal efter att hon hade... Jag tror avgått som partiledare också. Jag vet inte om det var att hon var ihop med sin livvakt eller något sådär konstigt.
Ja, men var inte någon BDSM-ring hon hade? Och...
Ja, just det. Men det blev ringar, det finns mycket fingrarna och sånt där. Ja. Precis.
Men blev det någonsin officiellt, eller var inte mest rykten?
Det var ju någon skandal där hon blev så granskad och uthängd i media igen, tror jag.
Ja.
Men... Om bögar har ju länge, måste försöka formulera mig försiktigt, länge velat som, vi vill bara gifta oss och vara normala, men sen ska man ha ett jävla Las Vegas bröllop med Mona Sahlin imitatör och analsex.
Jo, det
finns
vet
som ingenting som är normalt med.
Statistiskt är ju inte monogami normen för homosexuella heller.
Nej.
Så det är ju inte som ett det är inte något så här genuint intresse från den gruppen.
Menar ni att jag får dra upp min gamla artikel här om statistiken?
Ja.
Är det dags för det?
Du kan få prata om SVT-runkan och allting om du vill.
Men det var länge sedan. Nej, men vi hade ju 2018 var det en reporter på SVT i Umeå som lämnade kroppsvätskor på olika gymmaskiner och upp på, jag vet inte om det var vanliga sociala medier eller om det var Grindr eller vad det nu var, men det blev en stor skandal kring. Och han fick avgå, han var ju då bög, och Dominika Pesinski, som är gift med Anders Borg, Judina, hon skrev en artikel, låt oss vara ärliga, homosexuella är inte som alla andra, där hon menade att så här skrev hon, att vi kan inte förvänta oss att bögar ska bete sig på andra sätt. Så här skrev, men herregud, kan ni ju bögar gör så här. Fattar man inte det ska man kanske inte anställa bögar i publika roller där de ska bära kostym och se allvarlig ut. Diskussionen gick vilda i några dagar. Gaykulturen är helt väsensskild från heterokulturen, som mina vänner, och det visste jag ju redan såklart. Vi bögar har fått spela med i charaden och live och straighta för att få samma rättigheter som ni, men vi är inte så, sa de. Bara för att vi numera får leva på ett nyttigt radhusliv som alla andra betyder inte att vi vill eller måste göra det. Så att hon skrev ju helt rakt ut att det är så. Och jag kollade upp lite forskning som ju då visade att För på typ 60, 70, 80-talet forskar man om det här. Ja, så, 28% av alla bögar i USA hade haft fler än 1000 sexpartners. 79% av dem hade att mer än hälften av deras sexpartners hade varit helt främmande män. Bara 1% av alla bögar hade haft mindre än 5 sexpartners under hela sitt liv. Och så vidare och så vidare. Liksom bilderna av att de skulle leva monogamt stämmer ju inte. Några av de här forskarna, de lyckades ju inte hitta ett enda par i hela USA som hade levt helt monogamt i mer än ett år eller något sånt. Det fanns inte. Och de letade liksom hur mycket som helst. Det fanns inte. Så att precis, det här är ju bara för dem en normaliseringsfråga. De kräver tillgång till de här institutionerna för att det symboliskt samhället ska godkänna deras livsstil, va? Men de är egentligen inte intresserade av dem som så.
Mm.
Som du var inne på. De är helt ointresserade av det.
Det är en maktmanifestation, precis som när transer ska få läsa sagor för barn, att ingen ska kunna stoppa dem och de ska kunna göra vad de vill.
Mm. Ja, exakt. Så att, men Aftonbladet, de vill då helt enkelt att det här ska bli en grej, att Sverige ska liksom bjuda in bögar från länder då som där det inte går, att de ska komma, det ska bli turism och Mona Sahlin imitatörer och så vidare och så vidare. Och så liksom tycker hon att det är jättekul då att deras respektive länder då måste godkänna det här. Och det vore ju förstås vedervärdigt om det blev så. Men det är ju inte helt osannolikt med den här domen från EU-domstolen, tänker jag.
Nej, alltså Polen kommer ju behöva använda väldigt mycket politiskt kapital för att liksom bortse från den, om de ens kan det.
Ja, de måste ju redan nu välja sina strider, förstås.
Men hur är det? Är någon som vet om EU-lag trumfar länders grundlagar? Vanliga lagar vet trumfar han ju förstås, men...
Jag tror, alltså, som ett EU-land skriver du säkert under på att din grundlag ska harmonisera med EU-lagar. Sen vet jag inte om det här räknas som en EU-lag, om det bara är som en dom. Men rimligtvis är väl EUs hållning att medlemsländer ska rättas efter deras domar. Sen vet jag inte, alltså Polen och Ungern och så där, de har väl gått lite sin egen väg när det gäller typ så kallad flyktinginvandring och sånt. Och Ungern är ju sanktionerad för att de inte så här lyder EU fullt ut, så det kan ju vara möjligt att man bara kan skita i det och köra på som man vill.
Mm.
Mm. Enligt ChatGPT så har EU-rätten företräde framför nationell rätt, även framför en medlemsstats grundlag. Det är en av unionens grundprinciper och fastslagits upprepade gånger av EU-domstolen sedan 60-talet.
Ja, men varför frågar man inte medlemsländerna istället då? Ja. Det är klart att EU-domstolen kommer att säga att EU ska bestämma.
Men det är ju, det är väl en grej som du sa, att man går med på det när man går med, ja, i EU, helt enkelt.
Jo, EU är ju en klubb och man är ju en idiot om man går med i klubben faktiskt.
Mm. Det står att vissa länders högsta domstolar, Polen, Tyskland och Tjeckien till exempel, har ifrågasatt EU-rättens primat över deras konstitutioner, men i praktiken gäller det att medlemsstater är bundna av EUs EU-rätten. Och att både myndigheter och domstolar måste ge EU-rätten företräde alla gånger.
Men det här är som ett så här liberalt shit-test och Polen, Ungern och liknande bör liksom klara testet och bara säga nej. Annars kommer ju bögarna göra som Aftonbladet skribent säger, liksom, att de kommer resa utomlands, gifta sig och sen komma tillbaka och krångla byråkratiskt kring det med Polen. Liksom.
Mm. Ja, Ungern kommer ju ganska säkert säga nej, men Polen är lite si som så med den regeringen de har nu.
Ja, de har en liberal regering nu, precis.
De är typ som en nazistregering för oss, men ändå.
Ja, jo. Nej, men jag tror att de som styr Polen nu, de vill väl det är väl det som är att det är därför de just nu diskuterar partnerskap och sånt, att de har säkert en ambition att liberalisera det här lite grann i alla fall inom Polen. Och det är ju sånt sker ju stegvis, så var det ju i Sverige också, att först hade man partnerskap och sen blev det äktenskap och adoptioner och allt sånt där.
Ja, ju alltså polska regeringen känner ju till sina väljare.
Jo.
Medan EU bara försöker som trycka på helt utan hänsyn.
När man införde, vad heter det här, civilt partnerskap i Sverige och i alla andra länder, så sa man alltid samma sak, att det här är ju inte äktenskap. Det här är bara så att man ska samla juridiska rättigheter. Det är helt rimligt och sådär. Och jag menar, många köper ju sådana argument att ja, men okej, liksom äktenskapet är fortfarande heligt och så. Men de här människorna kommer ändå leva ihop på samma sätt, tänker de, så att varför inte? Men det är ju bara för att liksom koka grodan långsamt. Och så sen går man vidare och vidare och vidare. Det har ju alltid varit
så. Jo, och det är också för att etablera en förljugenhet i samhället att homosexualitet är som heterosexualitet, att det är lika önskvärt och så. Och alltså, utan att säga något om så här människovärde eller så, som man inte får uttala sig om av juridiska skäl, så kan man ju säga att ur samhällets synvinkel så är ju heterosexualitet nödvändigt för att reproducera befolkningen. Det är liksom det som är livsbejakande, medans homosexualitet är ju livsfientligt på så sätt att man skapar inte liv på det sättet.
Och även i Svenska kyrkan har det ju varit så, för när de införde, när Svenska kyrkan antog det här med homoäktenskap, jag minns inte när det var, men det är nog ganska länge sedan nu. Då sa man ju då, för då var det ju ganska stora kontroverser då, för det fanns präster som inte ville göra det här, och då sa man liksom så här, lugn, ingen fara, liksom alla präster ska få bestämma själva, vill man inte så ska man, alltså man får följa sitt samvete och såna här saker. Men sen har det då i omgångar blivit i praktiken omöjligt. Till exempel, från början var det väl så att om du var kyrkoherde så, och någon kommer till dig med det här och du inte vill göra det själv, då var du tvungen att hitta en annan som gjorde det, så att säga. Men numera tror jag att det är så att om du är kyrkoherde så måste du göra det. Så att om du är en präst som är emot det här i Svenska kyrkan, så kan du aldrig, så att säga, göra karriär eller någonting. Utan du blir blockerad. Precis samma sak som när du införde kvinnliga präster. Då var det också så här utrymme från början och så, som de ströp mer och mer. För att de kan liksom inte göra allt på en gång. Det blir för stor chock. Utan alltid sker sådana här grejer stegvis.
Det sluttande planet är ju inte liksom, vad säger man, fallacy på engelska, utan det är ju så det funkar. Och alltså, samhället rör sig alltid i en riktning. Det finns alltid så här trender bland moral och normer. Och antingen rör de sig åt ett bra håll, eller så rör de sig åt fel håll. Och i Sverige och västvärlden har det ju rört sig åt fel håll, ja, sedan 1945 i alla fall.
Sluttande planet är fel slut på det viset att det finns inget sluttande plan, det är ett stup.
Ja.
Mm. Ja, men och så där är det med invandringspolitiken också. Det är också ett sluttande plan faktiskt. Jag tänkte på typ det vi pratade om, alltså Daniel Bredströms tid och så. Hur mycket invandring hade Sverige då jämfört med idag? Kanske en tiondel eller någonting. Och ändå var det jättestora problem och sådär. Och då använder man ju ofta det här argumentet att ja, men det är ingen mycket invandring till Sverige och så vidare. Och då hade de aldrig kunnat införa som man har idag, utan det har ju stegvis också, speciellt asylinvandringen då, att den har stegvis utökats hela tiden då.
Jo, men det är ju att koka grodan, att flytta milstolpar och gränser och sådär. Och man byter liksom argument i takt med att man måste så här. Förut var det ju så här att det finns inget folkutbyte, det är en konspirationsteori, och nu är det så här, ja, jo, det är folkutbyte och det är bra och ni kan inte göra något åt det.
Exakt. Exakt. Men det är precis så det. Det är precis så det. Ja, sjuk grej i alla fall. Idag är det ju första advent. Men det är också 30 november, vilket innebär att det är Karl den 12:s dödsdag. Och Karl den 12:e, han blev ju skjuten under i Fredrikstad i Norge.
Fredrikstads fästning var det, eller?
Precis. Mm. Fästningen där 1718 den 30 november, efter ett långt fälttåg som började i princip strax efter Karl den 12:e trontillträde. Han blev kung redan som 15-åring. Och hela Europa gaddade sig ihop och tänkte nu blir Sverige ett lätt byte. De har en ung och oerfaren kung. Men han var väl fostrad i krigets konst, får man ju lugnt säga. Och han drog ut till försvar av Sverige. Och krigade. Resultatet blev ju att den svenska stormaktstiden tog slut. Men det finns ju så otroligt mycket med Karl, oavsett vad resultatet blev och sådär, så finns det så otroligt mycket med Karl XII:s personlighet, hans karaktär i sig att beundra, att han fortfarande är en viktig symbol för svenskar. Det är liksom, precis som många andra såna historiska hjältefigurer, så har ju folk försökt smutskasta. Men en sak som står ut med Karl XII, det är just det att man har aldrig kunnat gå på hans karaktär i sig. Han är en av få historiska figurer som verkligen, det fanns liksom ingen dekadens eller sån svaghet i honom. Utan han var principfast, kompromisslös, fanatisk. Och han hade ett väldigt sunt ledarideal där han aldrig krävde mer av sina soldater än vad han krävde av sig själv. Och det är ju liksom det sundaste synen på ledarskap man kan ha. Jag vet inte, vad tänker ni om Karl XII? Har ni någonting att säga om hjältekungen?
Nej, det är väl just att han är en heroisk figur som gick i täten.
Det finns väl några lite mer moderna exempel, som Rommel till exempel.
Ja, han precis, Rommel är väl typ en figur som faktiskt påminner om Karl XII, alltså som person. Just sättet han var på, så att han inte...
Skillnaden var väl kanske att han inte var högsta ledaren.
Nej, Alexander den store och Caesar var väl liknande. Men jag vet inte, Napoleon men Caesar,
någon gång. Vad jag vet så var Karl XII den sista kungen som var på det sättet att han faktiskt stred i fronten själv. Alla andra kungar i hela Europa hade slutat med det vid den tiden.
Ja. Alltså innan dess var det väl också ovanligt.
Ja, det var ovanligt också, men i Sverige gjorde man det i rätt stor utsträckning, vad jag vet.
Precis. Alltså jag tänkte typ Caesar. En skillnad mellan Karl XII och Caesar, det var väl att Caesar gillade, han var ju kanske lite svag för lyx och sånt, och Caesar var även en väldigt så här cynisk, alltså machiavellisk maktpolitiker. Det var ju inte Karl XII på samma sätt.
Nej.
Utan han var mycket mer rätt fram och ärlig och sådär. Och gillade inte diplomati så mycket. Utan han föredrog ju att lösa problem med krig helt enkelt. Han var ju en väldigt enkel person på så sätt. Och kompromisslös. Och tog sitt uppdrag på väldigt, väldigt stort allvar. Alltså den position som han föddes in i som kung av Sverige, som han såg det, och som han såg det då, liksom utvald av Gud att vara kung. Väldigt, väldigt, han tog det på väldigt stort allvar. Och han var, alltså det är jättesvårt att inte beundra, till och med de som är liksom anti Karl XII och skriver böcker mot Karl XII, alltså de måste ju liksom erkänna att på ett personligt plan så var den här mannen väldigt, väldigt imponerande. Alltså det är få människor, få ledare som har levat som inte hade såna här personliga moraliska svagheter på något sätt, tänker jag.
Han var ju också så otroligt ung som man vill tro på att han föddes till rollen som han hade.
Exakt. Och det är ju det som är, alltså, den stora svagheten med arvsmonarki. Att man vet inte vem, alltså det kan bli vem som helst, va? som kung. Men i det här fallet så var han ju förmodligen, alltså man hade förmodligen inte kunnat hitta en bättre ledare. Så i det här fallet slumpas det ju väldigt, väldigt bra. Och jag tror att arvsmonarkin liksom från början, det går nog tillbaka till någon typ av indoeuropeisk aristokrati, va? Där man från början, jag föreställer mig det här, att när det utvecklades mot en arvsaristokrati, så var ändå de här arvingarna tvungna att bevisa sig på något sätt för att ta den rollen. Men det där försvann mer och mer, och den europeiska aristokratin degenererade med tid, va?
Men aristokrati bygger väl också på den i viss mån korrekta uppfattningen att egenskaper går i arv, så Visst, mm. om din far var en superbra kung kanske inte du blir en lika bra kung, men du, statistiskt borde du inte vara en kastperson i alla fall, utan bättre än genomsnittet.
Nej, men exakt, och det är ju helt korrekt. Men jag tänker att med tiden så degenererar det av olika sätt, va? Men, mm. men på den här tiden så dök det upp såna här liksom övermänniskor, får man ju kalla honom, lite då och då.
Fast en sak man får säga, det är ju att mycket av hans i hans karaktär som var hans styrkor, till exempel principfasthet och sånt där, övertygelse, var väl också lite grann att det kanske gick lite för långt.
Jo.
Sverige var ju trots allt ett rätt litet land, ekonomin var rätt svag, och han var ju verkligen inte bara en krigarkung, även om det upptog en stor del av hans tid. Han gjorde ju tydligen väldigt mycket bra de åren han inte krigade. Så visade han sig att han var en duktig liksom, kung på det sättet att han skötte liksom, ekonomin under de förhållanden man hade. Så gjorde han ett bra jobb. Men liksom, de här stormakterna som var Ryssland och England och Frankrike och sånt där, de hade enorma ekonomier jämfört med honom. Och han var liksom inställd på att han skulle bevara det som Sverige hade till varje pris. Och hade han varit lite mer kanske försiktig och liksom satt ett lite lägre mål, då kanske det inte hade liksom, rasat ihop så snabbt som det gjorde.
Nej. Men det blir, i hans fall blir det ju så att hans...
Man beundrar ju sånt. Alltså,
exakt, att
han
är det jag menar. Det är inte ett negativt karaktärsdrag.
Det kan vara det som är ledare. Alltså, mm. Det kostade ju Sverige väldigt mycket och otroligt många människor dog ju i krig och sånt här och svält. Och, så att det har ju tyvärr en sån sida också.
Jo, men visst, man kan kritisera honom som politiker,
ja.
Inte som person. Det är
nej,
det är.
Han var ingen fegis liksom.
Nej, och för jag håller med dig, liksom, det som gjorde honom till en så stor person, till viss del kan det vara en svaghet som politiker. För, alltså resultatet blev ju på något sätt att det här, vad heter, stormakten föll samman. Men det går liksom inte att kritisera honom som person. Vet du vad han mer gjorde för reform? Det här tror jag Max kommer att gilla. Han införde en ny kansliordning 1713. Och då skrev han det här direktivet att Kungliga Majestätet vill att dess kansli ut i alla de brev och skrifter som därav utgår begagnar sig om en ren och tydlig svenska samt så mycket som möjligt är undflyr främmande ord.
Bra!
För redan på den här tiden var det ju jättemycket låneord, och tydligen så framförallt i myndighetssammanhang och så när man behövde ett nytt ord så tog man kanske in ett franskt eller tyskt ord och så där, istället för att skapa ett svenskt då. Men han beordrade att man liksom skulle använda ren och tydlig svenska, inte utländska ord.
Det är bra.
Intressant, ja. Nej, men en stor kung, en stor liksom ledare från vårt folks historia, som sagt, det är alltså man måste beundra honom. Av alla kungar, alltså det här, av alla kungar som Sverige har haft, är det här den jag beundrar allra mest, måste jag säga. Fast
Gustav den andra Adolf var ju rätt mäktig också, får man ju säga.
Det var han, och han var ju också så här militärt geni som nytänkare och sådana saker.
Han och flera andra kungar byggde ju upp, alltså den här karolinerarmén var ju otrolig på den tiden. Alltså vi hade inte en stor armé jämfört med andra länder, men den var så vältränad. Alltså svenska soldater var ju en professionell armé till skillnad mot många andra arméer.
Mm.
Så de kunde ju gå ut liksom 10 000 man mot 40 000 man eller 50 000 man, och de vann nästan alltid de striderna. Och de hade väldigt bra vapen. Det var liksom en ny typ av gevär, och det var lätt och rörligt, samtidigt som det var liksom kombinerat med artilleri. Och
ja, och Gustav II Adolf, han införde väl alltså lättare artilleripjäser som varenda enhet kunde dra med sig, vilket var en stor fördel, och mer självständiga mindre enheter som kunde ta egna beslut och sånt.
Jo, och sen ledde ju han alltså hela den protestantiska världen, alltså i krig mot katolikerna. Det är ju rätt mäktigt alltså. Och det var ju en väldig propaganda från svenskt håll. Det var ju lejonet från Norden enligt någon legend och sånt där. Så att det var
i de protestantiska, bra fart på den tiden. Mm. Ja, i de protestantiska städerna där i Tyskland och det som idag är Tyskland. Där var han ju liksom en mytomspunnen hjälte. Medan i de katolska städerna så var de ju livrädd. Och det sägs ju att de berättade ju skräckhistorier för barn långt in, alltså typ nästan till 1900-talet, om att svenskar skulle komma och ta dem om de inte var snälla.
Det gjorde de i Tyskland, ja. Alltså, svenska arméer härjade ju i tyska områden så mycket där under, ända fram till Karl den 12. Och det var ju lång tid efter det som man tydligen skrämdes om att svenskarna skulle komma.
Ja, men det är fascinerande figurer, definitivt. Men just Gustav II Adolf, han var inte heller så där liksom personligt sträng och asketisk och så som Karl den 12.
Nej, det var han nog inte.
Han var lite mer en typisk renässansfigur.
En annan kung som var mer som Karl den 12, fast som inte hamnade i så mycket stora krig på det sättet, det var ju Karl den 11. Han kallades för gråkappan och sånt. Och han gillade ju inte heller liksom hovlivet och sånt.
Karl den 12 spar alltså.
Ja, precis.
Precis.
Så han tog efter honom rätt mycket kanske.
Det tror jag. Jag har ju läst Franske Bengtsson som har skrivit en bra biografi om Karl den 12 som jag kan rekommendera. Och där framgår ju rätt mycket att den unge liksom Karl beundrade sin far rätt mycket. Och drömde redan som barn om att få dra ut i fälttåg och sådana saker. Och han fick en väldigt bra liksom utbildning och uppfostran som barn också. I ganska tunga så här, liksom filosofi och allt möjligt. Så han var ju väldigt smart och kunde flera massor med olika språk. Och han var ju som ett underbarn.
Ja, helt klart.
Men jag tänkte vi tar en till låtpaus då med temat då. Carolus Rex. Och vi...
Den är bra.
Precis, vi lyssnar på Sabatons Carolus Rex. Vi hade ju lite här om vi skulle spela Tule eller inte, eftersom att Sabaton är lite gay ibland. Men den här, deras album Carolus Rex är ju faktiskt, det går inte att förneka att det är riktigt bra. Så att jag tänker vi lyssnar på Carolus Rex av Sabaton, så är vi tillbaka med lite Sabaton.
nordiskradio.se.
Så där, då var vi tillbaka. En sak som efter lite Sabaton, och det blev direkt kontroverser i chatten, Nordfronts fristående chattgrupp. Inte helt oväntat. I alla fall, i veckan, ni minns väl alla Paula Bieler, hur man nu uttalar det. SDs toppjudinna. Väldigt inflytelserik i partiet en gång i tiden. Ja, och hon låg ju bakom det vi på Nordfront kallas för Bielerplanen. Hon var ju migrationspolitisk talesperson för SD och liberaliserade SDs invandringspolitik väldigt mycket. I alla fall, hon ska göra comeback. Hon har gått med i KD. Vad säger ni om det? Är ni förvånade? Tack, Linda, är du förvånad?
Nej, det är väl det partiet som tävlar med SD om att vara mest unionistiska. Kanske Liberalerna också. Det är väl en bra matchning.
Jag tänkte direkt på Alice Teodorescu Måvea. Och tänker att de här två är nog bästa kompisar. Så här säger hon, att KD har en människosyn som väldigt tydligt talar om att även om varje människa är unik så både är och behöver hon vara en del av gemenskapen. Och att partiet ser den lilla människan även i det stora system. När hon pratar om människa här, menar hon jude då, eller hur funkar det där?
Garanterat.
Ja, det är det. Ibland måste man säga översätta när sådana här människor pratar till ett annat språk. Vill inte tillägga om hon har blivit värvad då, men säger att hon känner många personer i partiet. Garanterat Alice Teodorescu. De skulle bli ett radarpar. de här två. Dock så har ju KD egentligen inte själva gjort en sån stor sak av det. När de rekryterade Alice Teodorescu så blev hon ju direkt affischnamn för dem. Men det var ju inför ett val. Tror ni att vi får se Paula Bieler på en KD-lista inför nästa års val? Kanske.
Ja, hon är ju en vidrig typ som kan säkert orma sig in där.
Mm. Det blir ju intressant att se. Jag tänker att ur KDs perspektiv så de tänker nog så här att hon känner fortfarande folk i SD och sådana där saker. För jag tror att KD vill ju som närmast SD på olika sätt. Och jag tror att KD tänker att man vill ha lite SD-väljare. Kanske de mer liberala SD-väljarna för att boosta partiet lite grann. Det går ju rätt dåligt för KD. Så det här kan nog vara, kan de nog kanske se som en taktisk rekrytering inför nästa års val. Om det nu är så att det är en rekrytering. Det är kanske så att hon är helt oönskad. Men visst var det så. Jag vet att när vi pratade om henne. Hon försvann ju från SD. Från att vara väldigt mäktig där. Ett tag där var det ju typ bara hon som var med i TV och uttalade sig på SDs vägnar. Men sen försvann hon. Och jag för mig att Lögnarnas tempel pratade om att hon blev utmanövrerad i någon intern maktstrid. Men är det någon som minns vad det där grundade sig i? Varför hon blev utmanövrerad?
Nej. Jag kommer också ihåg att de pratade om det på Vita...
Nej, det var nog Lögnarnas tempel.
Lögnarnas tempel var det, precis. Ja, med Chris och...
Förrädaren.
Ja, just det. Pavel,
ja. Den podden var ju typ så här SD-skvaller mest.
Ja.
Så där fick man ju höra grejer.
Jag kommer inte ihåg vad det var i alla fall, men hon blev utmanövrerad, så var det.
Ja. Mm. Hon blev utmanövrerad och försvann. Som rent formellt så var det att hon inte fick åka på... Hon fick inte ledigt från riksdagen för att åka på...
Ja, just det.
Bröllops...
Smekmånad, ja.
Men det roliga är att alltså, det finns ju inget närvarokrav i riksdagen överhuvudtaget uppenbarligen. Eller det vet vi att det inte gör. Alltså, som politiker kan du skita och gå till riksdagen, alltså till sammanträden om du vill. Det händer ju ingenting. Du får ju inte sparken eller något. Det är jättemånga som typ aldrig är i riksdagen. Jimmy Åkesson själv är väl en av dem som nästan aldrig är där. Så att det känns som att hon använder det här som ett svepskäl för att lämna utan att tvätta sin smutsiga buk. Och som jag förstår det så hon är ju då ättling till någon sån här judisk kommunistpamp i Polen, vad som kom hit. När det hände väl något i Polen där under kommunisttiden där polacker tog över makten över kommunistpartiet. Och då var det en massa polska judar som flydde till Sverige. Men om man sett det här i perspektivet då inom tidssamarbetet. Vi har ju en annan intressant nyhet att en opinionsmätning visar att KDs väljare och Moderaterna och Liberalernas väljare får allt starkare förtroende för Jimmie Åkesson. I oktober uppgav 35% av de här väljarna att de hade stort eller ganska stort förtroende för SDs partiledare. Men nu då, den senaste i november, var det hela 47%. Så att borgerliga väljare ser mer Jimmie Åkesson som ledare för det här tidiga samarbetet. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson får jättedåligt betyg. 48% bland de här väljarna saknar förtroende för henne. Och bara 4% av hela befolkningen har förtroende för henne.
Det var väl hon som sa att Liberalerna kommer att vägra samarbeta med Sverigedemokraterna också. Nej, eller var det Centerns partiledare?
Nej, det hon sa var att de kommer inte acceptera SD i regeringen.
Ja, exakt. Jo.
De kommer att vilja samarbeta med SD precis som nu, men under samma former. Medan SD har ju sagt ganska tydligt att de inte... De ville ha regerings, alltså ministerposter om de ska fortsätta.
Mm.
Och det verkar ju som att väljarna håller med Åkesson om det, inte Mohamsson. Mohamsson.
Nej, alldeles oavsett. Men varför ska ett mikroparti som Liberalerna som kommer att diktera någonting? Det är helt sjukt.
Men oftast är det ju så parlamentarisk demokrati funkar. Att det är de små partierna som dikterar villkoren faktiskt.
Ja, de har i alla fall större inflytande än vad de har procentuellt. De blir ju ofta vågmästarroller och sånt. Men hur han den här, vad hette den andra utlänningen som var nyligen? Det med Rock eller något sånt där.
Ja, centerledare.
Var han lika oomtyck? Jag tänker om det beror på att hon är utlänning också. Att det...
Enligt Noves.
Hon var ju minst gillad av alla vad jag fattade så. Men liksom, han kanske också hade låga siffror.
Hjalmar Schrid på Nobel som är opinionsexpert, han kommenterade genom att säga, jag vet knappt om det funnits någon med lägre förtroende än Simona Mohamsson. Så förmodligen så hade han inte så här låga förtroendesiffror. Men jag vet att han alltid hade låga förtroendesiffror under hela tiden han var partiledare.
Han jobbade ganska hårt för sina låga förtroendesiffror också.
Det gjorde han. Men då, sen har, jag vet inte om det har att göra med om de utlänningar eller inte. För vi har ju Nooshi som ligger ganska stabilt.
Ja, men de är ju vänster. Hon är ju vänster.
Ja, du tänker så. Att det, på grund av att det är borgerlig. Ja, kanske. Du kanske har en poäng i det. Ja. Att det kan ha med det. Ja. Men de är ju ganska kassa som politiker också. Båda två.
Ja.
Alltså, de är ju extremt dåliga. Alltså, det känns ju som att de är inkvoterade och sådär. Medan Nooshi, hon är ju kanske lite vassare då än dem. Jämförelse. De syns ju knappt. De är ju ganska torra och platta som personer och sådana saker. Så att, och just de här mittenpartierna, att vara liksom ett mittenparti, det ligger ju inte i tiden.
Nej.
Det talar ju också emot dem. Det är ju, alltså, den politiska diskussionen går ju hela tiden mot ytterligheter. Snarare än mot mitten. Och de här partierna försöker ju på sätt och vis klangla sig fast vid en tid då mitten regerade på något vis. Medan opinionen går åt annat håll. Och, det har väl med det att göra också. Men det är intressant. Liksom. Jag tror, det känns som att Centern och Liberalerna, de har lite samma problem som Demokraterna i USA. Det här att den här mittenpositionen på något vis är så intetsägande och förutsägbar och oförmögen att skapa liksom rimliga företrädare på något vis. De byter, alltså Liberalerna och Centern, de måste hela tiden byta partiledare upp för att de har liksom, alltså även om svensk politik är full av medelmåttor så har de ju det största problemet här. Vem ska de ha som partiledare? Det finns ingen karismatisk, liksom, kompetent person som kan företräda partiet. Och det är ju det problemet Demokraterna i USA också. Medan jag tänkte typ, om man jämför med Republikanerna i USA. Om Trump skulle försvinna så finns det ju, de har ju Vance och massa sådana där... alltså som skulle kunna ta över från Trump, tänker jag. Ja. Medan Demokraterna har ju ingen. De har ju ingen. Så att... ja, men vi får väl se. Det kanske... Då kanske får anlita Paula Bieler i framtiden då, så får hon styra upp Liberalerna sen, när hon är klar med KD. Helt enkelt. Vad ska vi prata om mer då? För nyheter. Ska vi prata om det här med Trump och Sydafrika? Nu när jag ändå pratar om det. Trump har alltså portat Sydafrika från nästa års G20-toppmöte i Miami. Och han skriver att det beror på att den sydafrikanska regeringen vägrar att erkänna eller att erkännas vid de fruktansvärda brotten mot mänsklig rättighet som sker mot afrikaner, alltså vita sydafrikaner och andra vad heter det, vad säger man, descendants, alltså
ättlingar
till holländare, fransmän och tyska bosättare. sådär. Så att han, Trump går återigen in i Sydafrika frågan. Och USA ska också stoppa alla betalningar och subventioner till Sydafrika. Det blev väl som ingenting av det här med att USA skulle ta emot vita sydafrikaner. Men han gjorde ju en show med den här sydafrikanska presidenten i Vita huset. När de tittar på massa klipp och grejer. Vad är det som gör att Trump ger sig in i det här mitt i allt annat som han sysslar med? Tror ni? Vad har Trump för intresse i Sydafrika?
Ja, det är bra.
Det är en ärlig fråga. Jag fattar din själv. Jag förstår det inte.
Jag tror det är bara en grej han tycker.
Ja, nej. Kanske. Vad fan är Israel såklart?
Tror nej, men han, jag tror han det. Ogillar att vita blir behandlade så. Varför skulle han inte kunna göra det?
Du menar att Israel är så sura på Sydafrika på grund av domstolsgrejen?
Ja.
Att de vill nu rikta fokus på de vita situationen i Sydafrika.
100%.
De vita sydafrikanerna, de är liksom jag de blir folkmördade i alla fall, inte palestinierna.
Tror du på riktigt att Trump bryr sig om vita människor?
Ja, det tror jag faktiskt. Även om han bryr sig mer om makten och pengarna säkert.
Alltså Trump bryr sig om sig själv, men politiskt bygger han ju lite sin makt på vita människors missnöje med demokraterna och vänsterextremismen och allt sånt. Så möjligt att han gör en sån här populistisk grej för att stärka liksom självförtroendet hos vita på något sätt. Inte för att han så här genuint bryr sig, men för att han ser någon politisk nytta i det typ.
Men jag tror inte vi ska avfärda Israels spåret heller.
Nej, det kan inte.
Trump har väl också, vad heter det? Han har ju tjatat om, är det Nigeria eller någonting som han har varit så himla upprörd över att kristna mördas? Eller var det Sudan eller vad var det nu igen? Det var något afrikanskt.
Nigeria, jo.
Nigeria, ja. Och det var ju någon så här skitgrej typ. De har väl de här Boko Haram, vad heter de?
Boko Haram,
kanske. Som gör någon sån här typiska liksom typiska Afrikaslakter lite då och då. Men det är ju som ingenting, alltså det är som en skitgrej egentligen som sker i Afrika. Ingen bryr sig om det eller någonting. Och han kallar det för folkmord och det är så fruktansvärt och så vidare. Men inte ett ord om vad Israel gör i Gaza. Det är liksom, det är det som jag får mig att tänka att Andreas en poäng här. Och jag har tänkt på det förut. Jag vet att förra svängen, då tänkte jag också på det här. För då, det var just, alltså när han gjorde det första Sydafrika grejen. Det var just ungefär samtidigt som Sydafrika tog Israel inför domstolen i Haag. Så att jag vet inte. Men det kan nog vara en blandning av det här. Men är det så att republikanska väljare går igång på det här då? I så stor utsträckning att det är värt det.
Nej, det tror jag inte, men jag vet inte. Det vänder ju ändå narrativet lite att vita inte är förövare utan att vi faktiskt är en minoritet i Sydafrika och även globalt sett och att vi inte ska diskrimineras typ. Trump är ändå själv vit.
Mm.
Och det är lite jo, samma med Elon Musk som har lyft det här med Sydafrika liksom.
Men 100% av hans barnbarn är judiska.
Ja.
Ja, de är ju det. De är ju det. Nej, men jag menar, alltså, jag vet inte. Jag vet inte. Det stämmer liksom inte in med allt annat som Trump gör just nu. Han planerar ju krig mot Venezuela och han ska fixa fred i Ukraina och alla konstiga projekt han har för sig. Så helt plötsligt så blir han sur på Sydafrika igen. Han är nyckfull på något vis och det är svårt att förutse vad han ska göra. Jag trodde att han hade släppt det här helt och hållet med Sydafrika.
Men det är ju sällan han får en sån här chans just att attackera Israels fiender och göra som provita populistiska poäng.
Nej.
Det är en perfekt chans för Trump.
Mm. Nej, men det kanske är det. Du har väl rätt i det. Att det här är det här är väl liksom, ja. Det är väl för bra för att låta bli i det här fallet. För det är liksom konstigt att vi har en amerikansk president som pratar om de vita situationen i Sydafrika. Det har ju varit totalt locket på. Alltså alltid, ända sedan apartheid försvann, så har det ju, alltså det har man ju inte fått prata om överhuvudtaget. Det är ju bara liksom nationella som har gjort det. Faktiskt.
Mm.
Så det är ju intressant. Det är det. Frågan är om det här kommer att spela så stor roll. G20. Vem bryr sig om G20? Ingen aning. Det är väl knappast så där jätteviktigt ändå. Men det är väl mer en markering. Helt enkelt. Ja, och hur går det i Ukraina då? Vi har nya skandaler kring korruptionen. Andriy Yermak, Zelenskyjs stabschef, som ju är en väldigt mäktig man, också jude från film- och tv-industrin, har hängt ihop med Zelenskyj sedan dess. Han har haft razzia i alla fall mot sitt kontor och sitt hem. Jag tror inte att han greps dock. Men han har haft razzia. Och det är ju inom ramen för den här energikorruptionsskandalen. Det är också. Så det kryper närmare och närmare Zelenskyj hela tiden. Vi har ju folk som har flytt landet. Visst pratade vi om det här för någon vecka sedan. Han den här Minji som var huvudmisstänkt i ärendet som flydde till Israel. Han med guld på lätten. Precis. Det är också en nära allierad till Zelenskyj. Så kanske liksom att det hela håller på att braka samman nu i Kiev. Hela den här maffiastyret. Det ser lite svajigt ut helt enkelt. Och sen har vi då den här fredsplanen som nu man håller på att korrigera så att det ska bli mer pro-ukrainsk som jag förstått det. Vad tror du Zacklin? Är det på väg att bli över kriget eller?
Ja, alltså jag skulle inte säga att det definitivt inte är det. Det kan vara med de slutet. Sen har man väl känt och trott det förut och det kan alltid hända något som gör att det blir helt omöjligt. Men det känns mer och mer som att det blir omöjligt för Ukraina att fortsätta kriget för de kommer liksom inte tjäna något på det och de har inget stabilt politiskt styre och USA överger dem. Europa har inte så mycket att erbjuda annat än moraliserande och gnäll mot Ryssland typ.
Men uppenbarligen är det ju att det finns sådana som försöker sabotera det här. Vi hade ju en läcka då av ett samtal mellan Witkoff och hans ryska motsvarighet, vad nu heter. Som gjorde folk jätteupprörda och krävde att han skulle avgå grejer. För att han typ, han förklarar liksom att Putin bör liksom säga till Trump, berömma honom för det här med gas och säga att han är en fredens man, liksom att han coachade ryssarna för hur de skulle få Trump att bli mer medgörlig och sådana saker. Det samtalet då, som ju var alltså inte offentligt, det läcktes via var det Washington Post eller någonting, Wall Street Journal kanske, och skapade jättemycket ilska och sånt där. Och Witkoff då, som är väl den som har kommit längst med ryssarna, han pekades ut som en förrädare som måste sparkas och så. Så att uppenbarligen är det ju krafter som vill sabotera freds.
Jo, men det finns ju förstås liksom djupa staten i USA. Det kan ju vara underrättelsetjänster eller storföretag som liksom snappar upp information och skickar den till media för att förstöra.
Mm.
Var det inte någon snack om att de hade använt WhatsApp till någonting och sen hade det läckt och ryssarna anklagar WhatsApp för att läcka saker typ.
Så kan det nog vara. Men jag vet att det var diskussionen att det kan ha varit CIA som har legat bakom det här.
Jo, nej, men för Trump har ju inte total kontroll. Och det här med fred i Ukraina är ju också lite så här Trump-projekt. Han vill ju måla upp sig som fredsmäklare och USA har liksom för många problem för att lägga sig i det där. USA tjänar inte kortsiktigt på kriget i alla fall.
Mm. Nej. Ja, nej, men vi får väl se vad som händer. Alltså, det är väldigt mycket fram och tillbaka där just nu i alla fall. Förmodligen så det, för varje gång något sånt här sker så blir det liksom sabotage och så sen går man, alltså det är ett steg.
Men det känns som att de
ett steg tillbaka.
Ja, men det känns ändå som att det är lite så här, två steg framåt och ett steg tillbaka och att man från båda håll lite så här, zoomar in mot någon punkt där man kommer kunna enas om någonting. Kanske att de får fram till någon vapenvila under jul, nyår eller något sånt, inte vet jag. Alltså typ så tillfällig.
Putin har erbjudit vapenvila varje jul de senaste åren. Men den ukrainska sidan har inte velat acceptera det. Men det kanske blir den här gången. Den här julen.
Nej, och liksom annars, det kommer ju förmodligen bli jävligt så här jobbig vinter för Ukraina, för de har hållit på att attackera Rysslands olja och så här energisektor och sånt, och nyligen något så här oljefartyg tror jag i Rysslands skuggflotta blev attackerat i Svarta havet där, så Ryssland känner ju säkert att de har mandat att liksom attackera energianläggningar och sånt i Ukraina mer än tidigare också liksom, för att orsaka strömavbrott och göra vintern jobbig liksom.
Ja, det har varit många jobbiga vintrar i Ukraina tror jag. Det har varit mycket problem med det där.
Alltså, tidigare har man ju påstått att Ukraina haft ett så jättebra luftförsvar. Men nu liksom även västerländsk etablerad media erkänner ju liksom att frekvensen där ryska missiler och drönare går igenom och träffar mål bara ökar. Och att Ryssland liksom uppenbarligen producerar väldigt mycket sånt och använder taktiker där de så överbelastar Ukrainas luftvärn lokalt liksom och träffar sina mål. Så ja, det förutsättningarna blir bara sämre och sämre för Ukraina där.
Mm.
Och det är därför de vill ha så här Tomahawk missiler från USA för att kunna skjuta tillbaka, och Patriot-systemet är väl någon luftvärn så här som de vill ha.
Ja, precis.
Men det har USA bromsat.
De har ju det. Och det finns ju inget i Europa som motsvarar det. Som de kan använda sig av på samma sätt. Många av ammunitionslagren håller på att vara slut nu. Så att ja, det är ju som ett mirakel att det fortfarande kan pågå.
Jo, och det, jag tror att det successivt liksom bara kommer bli sämre och sämre. Att Ukrainas förmåga att skydda sig blir sämre och sämre.
Ja. Ja. Och det ukrainska folket är de som får lida för det, som vanligt.
Sen tror jag fortfarande att Ryssland typ så här kan kompromissa, att de inte kommer vilja ha hela så här regionen där vid Kherson som de inte har erövrat, och Zaporizjzja, där är väl logiskt att dra en gräns typ vid floden bortom staden typ.
Putin gick ju dock ut i veckan och sa att han inte skulle kompromissa om det.
Ja, men jag tror att det är förhandling fortfarande.
Vi får väl se. Vi får väl se. Ja, jag undrar om vi ska ge oss där. Vi har ju lite donationer att läsa upp också. Förstås. Ska jag ta fram dem. Till Radio Nordfront från Per Capita. Kommentar. 1. Köp frimärke kuvert. 2. Lägg i valfritt belopp i kuvertet. 3. Skicka kuvertet till Nordfront box 52 772 22 Grängesberg. Det här var alltså en instruktion från han som donerade. Och jag håller med. Stort tack för ett väldigt bra program.
Instruktion som alla ska följa alltså.
Precis. Jag önskar att ni kan spela Midgårdsön 30 november i dessa tider om det går bra. Och det handlar ju också om Karl XII förstås.
Jag lyssnade på den idag för det var någon som la upp den på Facebook.
Den är ju bra faktiskt.
Ja, ingen favoritlåt, men den är väl helt okej säkert.
Jag vet inte om Max hinner hitta den, men den är bra i alla fall. Sen hade vi också från Sigge och från en anonym och från en som kallar sig Vargen. Sen hade vi också en kryptodonation, va?
Jajamän.
Och allt det där har vi då gjort att vi har nått upp till 82%. Jag vet inte om det ska nollställas nu.
Ja, det blir väl en nollställning imorgon. Så donationen som kommer in sen kommer i december.
Precis. Och som sagt, nordfront.se/donera. Där finns då instruktioner om man vill donera via kryptovaluta. Och adressen till postboxen för den som vill posta kontanter. Är det någon som vill säga någonting innan vi ger oss? Kom till Salem.
Ja, vi ses väl där allihopa.
Det gör vi. Absolut.
Och just det, sa jag det innan? Nej. Vi kommer ju inte så här släppa Salem och Vretström, utan vi kommer förstås rapportera på nästa söndag om hur det gick där och så vidare. Men vi kommer också vara det ser ut av en intressant intervju med en person som var bekant med Vretström. Så det kommer bli lite mer personligt. Vi hade gärna haft den här veckan, men den personen var upptagen nu i helgen, så vi tar det efter den 6 istället på söndag där. Det är fortfarande innan dödsdagen som var den 9.
Jo. Bra. Hittade Max låten eller? Bra, men då avslutar vi med Midgårdsön den 30 november. Så säger vi tack för oss. Så hörs vi igen nästa söndag. God kväll.
God kväll.
God kväll.
God kväll.
Slåss för en gula hållet blå. Vi slåss för en gula hållet blå. Vi slåss för en gula hållet blå. Vi slåss för en gula hållet blå. marscherar mot Kungsan i täta led. Stenar och flaskor bara haglar ner. Kravallerna tilltar på gator och i gränder. Krossade rymdor, tårgas och bränder. Vi har rätten att hylla våra kung. Att lägga en kross för minnets skull. Men facket försöker att hylla våra led. Att se någon där i alla finns att en sed. Just